Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom, utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar.
Vilken dag som helst startar TV4s nya satsning. Ett datingprogram med en originell idé kring dans så att de deltagarna inte får prata med varandra innan de dansat ihop. Och det går på bästa sändningstid. Inget konstigt med det. Men det leds av en helt oerfaren programledare. Alltså, erfarenhet har han ju, René Mirro, men kanske inte av att göra bred underhållning för hela Sverige i televisionen. Men är det någon som har vana av stor publik så är det René Mirro. Tusentals föreställningar i flera, kanske till och med de flesta av de största musikalerna som satts upp i Sverige de senaste åren har han medverkat i, som sångare och dansare. Som man ska konstatera själv om en stund är ju dock dans på högsta nivå knappast något kroppen klarar av en normal karriärslängd. Så René har fått välja andra vägar. Han har skådespelat, startat en helt ny teaterscen i Stockholm, drivit CrossFit-gym och gjort rena sång- och röstjobb. Karriären kom dock till en ny nivå efter det här. Ja, Rennies sommar i P1 var mästerligt berättat och blev också hyllat för den uppriktiga skildringen av att bli utsatt för övergrepp som barn. Sedan dess har telefonen så att säga gått varm. Bland annat har han lett Grammyskalan och nu då ett datingdansprogram. Men först till ateljén för Värvet avsnitt 405. René Mirro. Hur ser ditt liv ut just nu?
Ja... det är, vi ska precis in och Flirty Dancing, det här datingprogrammet, ska till. Det är inspelat och klart, men det ska liksom börja sändas. Jag är lite nervös för det nu, kände jag nu när jag sa det. Fan, vad märkligt. Och sen så gör jag en egen föreställning på Soppteatern på, under fontänen vid Sergels torg, vilket har varit väldigt spännande. Jag har spelat sen i december lite av och till, så det har varit jättekul. Jag kommer från en väldigt hektisk period bakom mig. Året började med sån här pabom. Så det var mycket konserter och Grammyskalan och vi uppträdde på Idrottsgalan. Och... men nu är det lite lugnare, så det är skönt. Så nu är det mycket familj. Det känns jättebra.
Varför ska du springa maraton? Det berättar du innan vi börjar rulla här.
Men det är väl någon slags 50-årskris.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Det är väl möjligen att jag är liksom ganska trött på grund av allt det här springandet. Men annars mår jag jättebra, vilket är skitskönt.
Hur presenterar du dig nu för tiden när folk frågar vad du gör?
Det är en bra fråga. Jag har sagt länge var jag dansare. Det var inget konstigt. Och mådde jättebra i det. Sen så när det liksom blev mer och mer av annat, i och med att musikalerna kom in i livet, då började jag referera mig till mer som artist. Men sen har jag de sista åren nu långsamt fattat mod att jag vill vara skådis. Det är det jag vill försöka bli. Och så nu säger jag det uttalat. Så nu skulle jag helst vilja bli presenterad som skådespelare.
Okej.
Men det andra är inte fel heller.
Programlederiet då?
Ja, det... ja, nu blir jag ju liksom programledare... jag har aldrig, det är så konstigt hur det där dök upp. Jag tycker att det är skitkul, men jag vet inte om det är det jag ska göra. Jag har ingen aning.
Känner du att du ofta behöver presentera dig? Är du liksom household nu?
Nej, ja, jag får ofta presentera mig. Och så får jag ofta klara ut att det inte är jag som är Carl Dahl.
Ah, okay.
Vi blandas ihop mycket. Och jag har inget problem med det, därför att om det är någon som jag gärna skulle vilja vara, så är det just Kalle. Så att det är cool. Men det blir, ibland så blir det ju komiskt liksom. Och sen, dessutom så är det i sammanhang där folk ska tacka. Och då ibland så vågar jag inte ens säga, för att de har precis gett mig världens komplimang liksom. Och då vill jag inte säga, du, det är inte jag. Utan då är jag bara tyst och så säger jag.
Hälsar du honom?
Alltså hälsar jag honom, absolut.
Ja, det är fint. Min gissning är att det kanske finns ett lite före och ett efter liksom, ditt sommarprat, eller?
Ja, det gör det ju. Det gör det verkligen. Jag har ju länge... alltså inom de som kommer till teater, de vet oftast vem jag är. De som har sett musikaler och sådär. Men annars har jag väldigt länge, jag hade en period i mitt liv där jag var Petra Nilsens man.
Mm.
Och sen hade jag, och har fortfarande en period nu där jag är Sarah Dawn Finers bror.
Mm.
Men det är också inget problem med det. Och jag har fått så mycket själv så att det har varit rätt lugnt. Men efter sommarpratet händer det någonting garanterat.
För du har onekligen jobbat en jävla massa.
Ja, jag har jobbat... ja.
Men har du jobbat med det du har velat?
Nej, min ursprungstanke var att jag skulle bli back i AIK. Liksom.
Mm.
Så att, men det tror jag många har. Och det var aldrig så att jag ens var i närheten. Eller... Men det är en sån här dröm som jag... Jag har faktiskt en återkommande dröm att jag är fotbollsspelare. Jag vet inte om det är just AIK, men jag... det kanske är en efterkonstruktion. Men det, vi säger att det är det.
Mm.
Men...
det är bäst för ditt varumärke.
Ja, det är exakt så.
Det ser utifrån väldigt mycket ut som att du är liksom i ett ganska stort skifte i livet. Ju. Hur kommer det sig att det blev så här?
Det roliga är att det är ju efter radiopratet. För det som hände då var att många fick upp ögonen för att jag kan prata. Jag älskar att prata. Mm. Jag tycker det är skitkul. Som till exempel då Ulrika Örn som sitter på Pickedal Productions som gör Grammyskalan. Hon fastnade med en gång och tänkte så här, fan det där hade varit ett bra... Han hade varit bra för han kan stå på scen. Och så nu fick hon ju höra att jag pratade också.
Mm.
Så att det var liksom det första jobb som kom av den grejen. Och det har ju betytt jättemycket för det öppnade upp en helt ny form av liksom... Folk fick upp ögonen för att jag kan göra någonting annat än det jag har gjort. Och i och med det så fick jag ett självförtroende att jag kan annat än att bara stå och dansa och göra musikaler. Och då var det lättare för mig att känna att nej, nu vill jag satsa på det som jag alltid har tänkt men inte vågat uttrycka. Och det är skådespeleriet.
Mm.
Så att det är liksom det ena har lett till det andra. Men jag drivs ju mest av att det ska vara utmanande. Jag vill vara med om saker och ting som jag inte har varit med om förut. Jag kommer ihåg att vi gjorde Jesus Christ Superstar i Köpenhamn. Jag gjorde Jesus och det var liksom den första gången jag inte dansade utan jag sjöng bara. Och jag hade inte sjungit på det sättet. Och den jävla rollen, det kräver att man kan sjunga och det visste jag. Men jag tänkte att I'll wing it. Och många av tonerna som var med i den här föreställningen, det klarade jag aldrig förutom under föreställningen.
Okej,
okay. Mm.
Men det liksom räcker väl i
för sig. Ja, så det var liksom riktigt så här. Men det var häftigt och det var en ball föreställning, det var en bra uppsättning. Men då blev jag så in i helvete sågad av stora danska tidningen där. Och det var mycket politik, sa regissören, för att jag hade varit på deras så här, kulturbilagen, framsidan, där det stod att Jesus var svensk. Och det var jävligt provocerande då.
Okay.
Men recensionen var i stil med att, och in kommer Jesus och var så totalt fri från karisma och liknade mest en så här gigolo på franska Riviera. Alltså det var verkligen så här, fucking killed me.
Mm.
Och jag kommer ihåg att den veckan när vi körde liksom, så tyckte jag att det var tufft att gå in. Och det kändes som att 900 pers... Eller jag blev så jävla självupptagen. Liksom.
Mm.
Men vi lirade ju sex i veckan. Och föreställningen fick ju bra. Och han som spelade Judas fick fantastiskt. Och...
Så var det bara du?
Ja, det var bara jag faktiskt.
Okay. Mm.
Men jag lärde mig skitmycket av det.
Mm. Blev du bättre av det?
Det vet jag inte. Men för mig så var det så här... Jag fick det vart inte jag fick dela med att det där var en jag fick lära mig liksom vad jag tycker om det. Det var en människa. Det kom ju ändå andra människor hit varje kväll för att se det. Och jag var tvungen att det jag tror det var där det började att jag började fatta det som har hjälpt mig mycket på scenen och det är att det jag upplever är inte alls det publiken får med sig. Så när någon säger tack för föreställningen trots att jag tycker att det har gått åt helvete så är det bara att ta det. Därför att de hade kul. Ja, varför, det är helt oviktigt vad jag hade. Det är min upplevelse liksom.
Det här med sången i ditt liv. För nu berättar du ju om Jesus Christ Superstar och så vidare. Min upplevelse är att du aldrig har haft så gott självförtroende som sångare helt enkelt.
Nej, gud nej. Alltså min farfar var sångare, min pappa är en otrolig sångare. Mina systrar är overkliga sångare. Båda två som jag växte upp med, Sarah och Zoe. Och det var liksom alltid sång. Och dels så var det mitt sätt att vara rebell. Det var absolut inte sjunga.
Mm.
Och det störde mig som fan att min farsa alltid försökte få mig att lära mig spela guru och kunga. Mm. Det var mitt sätt att säga att jag diggar inte att du inte har varit här. Så att då blev det inte. Och det var ju jäkla... Det var ju många år när jag vägrade öppna munnen. Alltså jag pratade ganska lite då också under mina tonår. Och framförallt så sjöng jag inte. Men när jag väl började sjunga med musikaler så märkte jag hur mycket jag tyckte om det. Men det tog ju lång tid innan jag började känna mig bekväm. Faktum är att jag tyckte verkligen illa om min röst länge. Mm. Så jag bestämde mig för att spela in en platta för att komma över det.
Och det är 2014?
Ja, precis. Det är det bästa jag har gjort. För att jag kom verkligen över det. Jag var tvungen att stå där och lyssna och lyssna och lyssna om och om och om. This is a man's world. This is a man's world.
But it wouldn't be nothing. Och nu ska vi tillbaka till din kropp. För den har ju också varit ditt instrument.
Min kropp har varit mitt främsta sätt att presentera mig själv på. Jag har aldrig sett min kropp som någonting som tar mig från A till B, utan det har varit liksom mitt sätt att vara. Det jag har kunnat göra med min kropp fysiskt har gett mig en enorm känsla av frihet. Jag har aldrig känt mig orolig när jag hoppar omkring och liksom studsar.
Kanske en dum fråga, men vem är din pappa?
Eric Bibb. Mm. Han är amerikansk bluesmusiker. Fantastisk musiker. Kommer från New York, från Brooklyn, Queens. Bott i båda de delarna. Han gick music and art i New York, Fame-skolan. Han blev väldigt politiskt aktiv i tonåren. Han flydde från USA i slutet på 60.
Hamnade i Paris?
Ja. Mm. Och
läste ryska innan dess, vilket är lite spännande.
Vad sa du?
Läste ryska innan dess?
Ja, just det.
Vad skulle han göra med den?
Nej, de skulle till Ryssland.
Okej.
Ja, de skulle till Ryssland.
Man var kommunist?
Liksom, ja, jag tror till och med de var liksom långt, ännu längre vänster. Mm. Det var som motpolen till allt som USA stod för. Liksom.
Okej.
De hamnade i Sverige liksom, och de var ju helt chockade över att det var så fint och bra här och att de blev så accepterade. Och det, jag har beskrivit det förut några gånger, där de var liksom inte ett hot när de kom.
Din mamma är också 100% amerikan?
100%, men vit. Mm. Och jude. Mm. Så deras förhållande hemma gick ju inte hem alls, överhuvudtaget. Och de var ju, de hade så mycket politiska liksom, och här var det okej att tycka och känna och framförallt prata om det. Och eftersom de båda två var utlänningar så var det inget konstigt att han var svart och hon var vit. Det var inget hot för dem som var här, för att han hade inte tagit snott en svensk tjej så som liksom, utan de var båda, de hade valt att komma till Sverige, så det var nog ballt liksom.
Jag skulle ju så gärna vilja att vi pratar lite om din mamma också, Francine.
Ja.
För det låter ju som världens coolaste grej att ha en dansterapeut i morsan. Kanske lite jobbigt också. Eller?
Ja, lite jobbigt. Mm.
Men berätta om henne.
Min mamma är...
Jobbar fortfarande?
Ja, tyvärr tycker jag. Okay. Jag tycker att det är dags för henne att lägga ner och koncentrera sig mer på sig själv. Men hon behöver det, det har jag förstått. Det respekterar jag. Hon behöver... Det är utloppet att få ägna sig åt en annan människa på det sättet hon gör. Hon ger väldigt mycket när hon gör det. Hon är, av vad jag har förstått, en otroligt... en fantastisk terapeut, liksom. Så det får hela vi i familjen respektera, att hon behöver det. Hon får ju välja själv när hon kan, när hon släpper, liksom. Nej, hon är en magisk människa på så alla sätt och vis, och är rolig. Hon är jätteliten. Hon är ännu mindre nu när hon börjar bli äldre. Men hon tar ju upp ett helt rum liksom. Och det är skitkul att vara henne. Ibland har det faktiskt till och med varit lite frustrerande att jag har velat vara henne. Alltså när hon går in i ett rum, så vill jag vara. Jag är uppväxt med henne väldigt nära. Så även om vi såklart, alla våra bråk som jag hade som tonåring, det fick ju hon ta det mesta av det, liksom, den smällen. Jag vände mig väldigt sällan till min andra pappa David, utan det var ju genom morsan jag gick, liksom. Men vi har alltid varit otroligt nära, och när jag och David hade våra problem, för det stötte vi till där, när det liksom varit mycket av det här klassiska tönteri-grejen från mitt håll, där du är inte min pappa och du ska inte säga till mig, och du vet, det var bara larvigt.
Mm.
Då klev hon alltid in och gick alltid till min sida, vilket såklart skapade problem för dem. Och det kan jag må skitdåligt över när jag tänker på det, att jag var en kil hos dem, liksom. Men samtidigt så var jag heller inte den som skulle ta ansvaret för det där, utan det får ju faktiskt de göra, vilket de har gjort. Men vi alltså, jag fick en så märklig relation då med mina föräldrar, från att jag var kanske 12 till, ja, egentligen till jag flyttade, vilket var precis efter att jag hade fyllt 17, eller kanske innan, jag vet inte. Så hade vi en ganska ansträngd, men det hade ju mycket med den här skiten som hände med innan, liksom, för att jag kunde inte prata med dem. Och det var inte att jag skyllde på dem, men jag hade ju, jag ville att de, svårt, jag ville att de skulle ha varit de som hade räddat mig från den situationen, liksom.
Mm.
Att jag inte hade delat med mig själv. Och så samtidigt är det så här, hur fan skulle de kunna ha gjort det när de inte visste om det?
Mm.
Så att det är så svårt, liksom. Återigen, en stor smäll i mitt liv var när jag äntligen satte mig ner och berättade för dem att jag hade blivit utnyttjad. Det har ju gjort oss till en mycket närmare familj. Så att jag har ju bara fått positivt av den grejen när det gäller oss.
Det kan inte ha varit så lätt att ta det beslutet att du skulle berätta publikt om att du hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, eller?
Nej, men det är så intressant, för att när den här grejen dök upp, så kom, jag känner Henrik Jonsson som var producent för den.
Mm.
Och när vi började prata om det, så sa jag att jag har massor med roliga idéer som jag skulle vilja prata om. Och han läste dem, och sen så ringde han upp och så sa, vet du fan, så här är, alla de här idéerna är jättebra, men för den allmänna publiken så är du rätt okänd. De här grejerna hade funkat att prata om du hade varit Lill-Babs. Är
så glad.
Ja, Jerry Williams. Då funkar det, för alla vet vem du är, så då blir det. Men det här programmet måste nog handla om dig. Och jag var så här, ja, okej. Och då visste jag inte hur jag skulle förhålla mig till alls. Då tappade jag liksom hela min grej. Och då kom jag på den här grejen att, men om jag får göra det på det sättet där jag känner mig bekväm, så gör jag det jättegärna. Och det är att dra in live-publik och ett band, och få köra låtarna själv. Och få stå för den artisten jag är. Och det vart ju också ett litet sätt för mig att, återigen, jag tog skydd av min scen där jag känner mig hemma.
Mm.
När jag väl började skriva det, så var det hela tiden i bakhuvudet att det här finns ju där. Och jag pratade mycket med Filip om det, därför att Filip var en av dem som, som hjälpte mig med bollandet. Och han sa ju hela tiden, för han visste ju om det, liksom, du vet att det kommer behöva vara med. Och jag var så här, ja, fast jag vet inte det. Och jag skrev kronologiskt genom mitt liv, och sen så plockade jag bitar av det som var viktigt. Och när jag kom till den, då var det så självklart att det skulle vara med.
Mm.
Och så fick jag lite ångest över att, ja, det här blir så jävla folkomst. Det är ingen lust att folk ska tycka synd om mig, för det handlar inte om det, och bla 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 bla. Och sen återigen, vad fan, skit i det, de får väl känna och tycka vad de vill. Det är ju, om jag fyller något syfte, om det fyller något syfte för mig att göra det här, då ska jag göra det. Och det var ett fantastiskt avslut för mig.
Mm.
På en period som jag har bearbetat jätte och jobbat med.
Mm.
Och jag fick en tydlig punkt på den delen av mitt liv. Och för mig, gentemot min familj, så kunde de också kanske få en känsla av att det är okej.
Mm.
De hade sin ångest över det, såklart. Men att vi kom ur det. Så det vart så jävla härligt.
Mm. Är förövaren i livet?
Det vet jag inte.
Okay.
Vet jag inte. Jag har ingen aning. Och jag har tänkt att jag liksom... Ja, det första som hände i hela den här processen, det var för länge sedan, det var att jag skrev ett brev och liksom förklarade att du är den lägsta formen av människa. Mm. Och att du får aldrig kontakta mig. Och att jag gör det här för att säga att nu tar jag tag i det och nu åker du, försvinner du. Liksom. Därför att det märkliga, det största sättet jag hade att försvara mig mot allt det jag var rädd för, att det skulle komma ut och så vidare, det var att bibehålla honom som vän i många år.
Okay.
Mm. Till jag blev 30 någonting. 29, 30.
Men du förstår att han alltså du är inte ensam, tänker jag. Eller?
Nej, jag är nog inte ensam. Jag har ju pratat mycket med mycket av mina vänner som alla kände honom. Och det är ju tungt när jag var den i vårat gäng som var den som varit utsatt. Men det är så här, när jag var ung, jag hade ett sånt enormt behov alltså, av att ha någon där på det sättet som lyssnade på mig, alltså som tog mig på allvar.
Och det gjorde han?
Ja, för att han var ju förmodligen, som jag har förstått det, de är jävligt bra på att sikta in sig på liksom de som, den svaga.
Mm.
Eller den som, det är inte nödvändigtvis att man är svag, men den länken är svag. Den delen i mitt liv är svagt.
Mm.
Jag är svag för det. Jag är det fortfarande. Alltså ser man, du vet, det jag går igång på i en film eller en tv-serie, det är den här relationsgrejen mellan en far och en son. Den är ju, det är som en, du vet, jag kan gråta mängder. Även fast jag inte ens är ledsen.
Kramer versus Kramer.
Ja, för fan. Alltså, det är så här, are you kidding me with this shit?
Blir tårögd nu när jag tänker på den.
Den är, men det är fantastiskt liksom. Och så att en förövare, en liksom a predator, de är ju, tyvärr är de jävligt bra på det de gör. Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom, utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser.
Mm.
Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar.
Mm.
Mycket för att jag inte ville att de skulle ta det på sig. Vilket jag visste att de skulle göra liksom.
Mm. Ja, för det var en vän till familjen, berättade du i samma pratet. Mm.
Precis. Mm. Och det är ju, jag var moderator nu för nyligen för en Brighthood-galan heter den, eller konferens, Brighthood-konferensen, där de pratar, bjöd in folk från olika världsdelar som delar med hela situationen med pedofilringar och nätet, och det var jobbigt att lyssna på, men otroligt intressant. De hade folk från Interpol och från Australien som har kommit långt, långt längre än vad vi andra har i, när det gäller att liksom. Och folk som forskar i det här hemma från på Karolinska. Och det är ju liksom 85% av fallen är ju dels män. Mm. Men sen så är det inom den här, det de kallar för circle of trust, den närmsta delen av familj eller vänner. Så det är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja. Hur blev det då i din familj? Hur blev det med dynamiken liksom? Och förlåt bara, när berättade du för dem?
Min son var 1, så jag var 33. Mm. Ja, 33. 15 år sedan, ja, precis. Mm. Så det var inte förrän då. Mamma hade väl, de hade nog haft det på känn. För att så fort jag sa det så... Så du vet. Gick i hon bärsacka och sa att jag visste det. Så det var ju tungt som fan alltså. Jag hade aldrig klarat det utan dem. Det är det som är grejen. Och jag har kunnat ringa dem under hela de här åren som jag har delat med. Så har jag kunnat ringa dem och inte behövt prata om det. Men de vet att det är därför jag ringer. Mm. Och på så sätt är det ju fantastiskt häftigt att ha en morsa som har den intuitionen att när någon mår dåligt liksom. Så hon, då kunde vi göra någonting annat. Och då var det bara skönt att ha dem där. Vi har bott väldigt nära, så det är liksom bara 5 minuter. Har alltid varit så. Det som jag fick jobba med mest, och det kunde vi diskutera mycket, det var ju liksom skamprylen. Skam är ju för jävligt, det är ju en hemsk sak liksom. Men våran dynamik, som jag sa, vi kom ihop oss mycket. Jag upplever det som att vi blev närmare, inte på grund av den grejen, men för att det vart viktigt att hänga. För hela familjen, inte bara för mig och mina föräldrar, utan för alla oss liksom. Och vi började prata om saker och ting som hade varit liksom på glid med andra grejer. Hur dynamiken mellan mina systrar tog upp en jävla massa plats, och hur vi var tvungna, hur de tyckte det var jobbigt med mig som storbror, och du vet, och hur mina föräldrar har varit. Alltså våra middagar, familjemiddagar, är jävligt, förutomstående så känns det nog som en lång jävla gruppterapisession, men det är jävligt härligt. Ibland är det jobbigt och ibland säger vi till och med, hörni, idag så skiter vi i allt, utan kan vi inte bara prata om en tv-serie eller?
Du känner dig liksom färdig med det?
Ja. Alltså jag känner mig färdig med att försöka läka ihop.
Okay.
Sen kommer det alltid vara en del av mitt liv. Det häftiga är att jag, alltså, och det här är någonting som kommer därifrån. En av prylarna jag har, som jag, Renny, har för mig själv, det är att jag försöker vända saker och ting till det positiva. Jag försöker se vad det är jag fick utav det som har varit bra. Och nu, listan är för lång just nu, men den mängd saker som har kommit av att jag har varit tvungen att dela med det här traumat har varit fantastiska.
Okay.
Alltså, fantastiska. De människorna jag har stött på grund av att jag har öppnat upp och pratat om det är saker och ting som kommer, erfarenheter och möten som jag kommer att ha med mig livet ut. Liksom. Och förhoppningsvis så smittar det av sig på andra delar i mitt liv, där jag liksom kan bli bättre pappa, jag kan bli bättre medmänniska, så jag mår bra av det. Mm. Men, och det såret som, det är läkt. Mm. Men det är där. Mm. Det kommer alltid vara det.
Går du fortfarande i terapi?
Nej, inte nu, men jag funderar faktiskt på att ta upp det igen, för att jag har några grejer som har kommit upp som jag skulle vilja, och det har mycket med det här att jag stängt av. Jag är skitbra på att stänga av alltså. Mm.
Men du sa att du inte gör det längre.
Nej, men de tankarna som har kommit upp av det är lite skrämmande. Jag fick liksom så här, för några år sedan så kände jag, fan, jag kanske är sociopat liksom. För att jag inte känner empati helt plötsligt. Men det har jag ju fattat att det är när jag har stängt av. Då försvinner ju det första som har försvunnit hos mig, det är empati. Därför att det kan jag ju inte dela med, därför att då måste jag ta in en annan människa. Och då måste jag öppna mig själv Och det har jag varit livrädd för.
Innan du går så måste vi ju prata lite om ditt nya program. Det låter ju som ett, det låter som ett märkligt format.
Är det ett Men är inte alla datingprogram lite konstiga?
Så kanske. Ja. Men berätta vad det är för något.
Det är ett klassiskt datingprogram. Man tar två okända människor, blind date liksom. Man tar två människor som är okända för varandra. Och sen så lär vi ut en dans till dem på varsitt håll. Och sen första gången de träffas är i den här dansen. Mm. Och de får inte prata med varandra utan bara dansa. Och sen så när de är klara så separerar vi på dem. Och så intervjuar vi om hur de hade det och hur upplevelsen var. Och om de är intresserade av att träffa personen igen. Och är de båda det då så har vi fixat till så att de får en middag eller en drink. Där de får faktiskt säga hej till varandra. Mm. Och det är egentligen det är.
Och om någon av dem inte är intresserad, då blir programmet mycket kortare.
Nej, då blir det ju att den stackars människan får ingen dejt.
Nej, okej. Okay.
Då måste jag gå och säga hej och förklara.
Mm, ja, jag fattar.
Så att, men det som var så... jag tycker ju att dans är ett bra sätt att kommunicera. Mm. Ett fantastiskt sätt att kommunicera.
Klart det är.
Och det, ja, det är klart det är. Vad fan ska jag annars göra? Nej, men, och sen det blir också att presentera sig själv genom en dans är... Också häftigt, därför att vare sig man försöker spela något spel eller inte så märks det, tycker jag, mycket tydligare. Och sen är det något så här romantiskt med hela den här grejen med att träffa någon på dansbaran, den här gamla, den tycker jag är så fin liksom. Mm. Som Sverige verkligen har en tradition i dessutom.
Lite borttappad.
Ganska mycket borttappad. Ganska mycket. Det var roligt, för några år sedan så lirade vi tillsammans med Kronlund. Ute på galejen där på Skansen. De kör ju fortfarande dans varje måndag under sommar.
Vad är Kronlund?
Leif Kronlund, okay. Storband. Ja, been inte. Around forever, man. Och det är så spaceat. Det kommer liksom 400-500 pers där. Och inte par, utan singlar, vad man nu ska kalla. Men de är ju 65 och plus liksom. Och de står runt om och sen så sätter vi igång och spelar en låt. Och så går de fram och så bjuder de upp och så dansar de. Och det där håller på i 3 timmar. Och det är helt magiskt.
Wow.
Det är helt galet.
Okej, okay. Ja, så det finns.
Ja, det finns.
Men är det ett inköpt format? Eller har ni
nej, det är inköpt från England.
Okej.
Okay. Så att jag var ju jätteskeptisk till hela grejen, för att jag har ju alltid gjort narr av... Eller jag har alltid retat min fru för att hon tycker det är så härligt att kolla på Bonde söker fru. Och jag har försökt att kolla, jag tycker bara, men snälla. Och nu kan jag aldrig mer retas för det.
Nej, längre. Det kan du inte.
Nej, utan jag började till och med kika lite på de där programmen för att få, du vet, en så här... research-tanke.
Vilket tycker du är bäst då?
Alltså, det som jag har fascinerats av mest, vad heter det när de ska gifta sig?
Första ögonkastet.
Ja, det är helt out there, man. Mm. Fatta att träffa någon och se någon för första gången och så ska man säga ja. Mm. What the f... ja. Nej, så att... Men jag tycker det var så kul, och jag tycker de som ställde upp var otroligt modiga. Alltså, jag hade aldrig pallat det där, alltså.
Blir det bra tv då?
Ja, det blir det faktiskt, det tror jag. Sen, de har gjort ett jättefint jobb. Jag har sett det både i England, Holland och USA. Och jag måste säga, må hända att det är lite partiskt. Men jag tycker verkligen produktionen har gjort så mycket snyggare. Det är mycket, det ser bara bättre ut. Men det är ett varmt format redan från början. Det var det jag fastnade på när jag såg det från England. Att det var varmt, det var liksom medmänskligt. Jag tyckte det var skitnice. Mm. Ja.
Men vad vet du om din framtid? Har du några coola roller på gång?
Nej, jag har ganska lite framåt just nu. Vi håller på att jobba på mycket som jag hoppas blir av. Liksom. Men det är liksom inget... Alltså det är inte det att jag inte får prata om det. Det är bara att de finns inte. Mm. Det jag däremot ska göra, det är att jag ska vara med i en pjäs som heter Skeleton Crew. Svensk titel är inte helt bestämt än. Den är översatt av Timback, av Jason. Och ska ha premiär på Uppsala Stadsteater i slutet av året, i november. Och sen ska den ut med Riksteatern. Så det vet jag, det ska jag göra.
Ja, roligt.
Ja,
men riktigt. Då blir det ju någon
roll. Ja, så det är coolt.
Spännande.
Ja.
Det är vad du vet om din framtid.
Ja, och sen Flurry Dancing har premiär 5 mars.
Jo, jag har ju också ett format i formatet, så att säga, med 3 frågor som du inte har fått förut.
Ja.
Är du beredd?
I'm on.
Vad har du för känsla kring fisk?
Älskar fisk.
Okej.
Okay. Ja, älskar fisk.
Alla fiskar, eller?
Ja, jag är väldigt mycket... Jag äter för lite fisk, men min fru är allergisk.
Aha, okay.
Men så den my fish cravings har bara blivit större med åren. Ja.
Och när du går på restaurang, då beställer du gärna?
Gärna fisk faktiskt. Men det måste vara bra. Alltså,
har du
typ,
någon favorit?
Gös tycker jag är jäkligt gott. Alltså.
Mm. Mm. Ja. Fet vit fisk.
Ja. Ja. Like that.
Röding då?
Röding också bra, men då ska man nästan vara där uppe. Ja. När de röker den direkt liksom, färsk.
Hur många verktyg har du hemma?
Ja, men jag har en del alltså. Mm. Ja, mycket så här. Jag tycker om de där lådorna, du vet, som the power drill kommer i den där lilla. Jag tycker när det är så här organiserat.
Just det.
Älskar det.
Med sån styrofoam.
Nej, ja, exakt. Skumgummi. Exakt. Älskar de där lådorna.
Ja, härligt. Berätta om din sämsta frisyr till dags dato.
Sämsta frisyr? Mm. Jag hade någon sån här Will Smith top hat feeling någon gång där, på att den var för jävlig. Alltså, för jag har ingen riktigt hårt afro. Nej. Utan det är lite för löst liksom. Och sen så hade jag någon så här sorglig Darth Vader-hjälm feeling när jag gick i femman, när jag hela tiden försökte platta ner mina lockar. Så det blev liksom platt här uppe och sen så krullade det längst ner bara. Så okay. Det såg ut som Darth Vaders hjälm.
Ja, det här hade man ju nästan velat se på bild.
Jag kan nog få fram en bild.
Vill du rekommendera något?
Jag har precis börjat i med det här med att springa. Vilket jag i och för sig kan rekommendera. Det är skitnice att springa. Om man kan, oavsett vilken fart det går. Eller hur långt. Det är en nice grej att vädra huvudet. Alltså. Det är riktigt bra. Men under de här springturerna så har jag börjat lyssna. För jag kan inte lyssna på musik. För jag fastnar i tempot. Så det blir så fel. Men jag börjar lyssna då på poddar och böcker. Det här med ljudböcker har jag precis upptäckt. Grym grej. Mm. Grym grej. Så att det kan jag rekommendera.
Du, René, har du haft det bra hos mig här?
Jätte. Mm. Så det här blir bra sen. Det har varit skitmysigt.
Då var vi helt klara.
Cool.
Tack för det.
Tack själv.
Ja, René Mirro. Missa inte uppvärvning med honom som du hittar på Instagram och troligen också på Facebook. Och apropå att inte missa grejer, hög tid att skaffa biljett till Värvet Runt. Det börjar ju 5 mars och de hittar du lämpligt nog på just värvetrunt.se. Ja, med och allt. Vi som gör Värvet är Kristoffer Triumf, det vill säga jag, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Vi hörs om en vecka då med en annan poddare som är på turné, nämligen den här mannen.
11 matcher utan seger i mästerskapssammanhang, 10 förluster och en oavgjord. Så att det är klart att det är ett mentalt ok att möta Tyskland.
Ja visst, tillhör rösten Olof Lund. Missa inte det. Vi hörs då, om inte för. Puss och kram, hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable. And while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials.
And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's A-L-L-B-I-R-D-S.com.